Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Ja, säsongen är snart slut här. Efter det här så är det bara 2 avsnitt kvar. Men som jag sagt innan så kommer det en till säsong. Det kommer en säsong, vad blir det, 5? Det är ju inte klokt. Alltså vi är ju snart uppe i 60 avsnitt. Jag är fan lite stolt över mig själv faktiskt, som har liksom drivit på det här projektet så här långt som jag faktiskt har gjort. Men det är tack vare er som lyssnar och peppar och skickar roliga, härliga meddelanden och så vidare. Och självklart mina gäster. Alltså jag drivs ju av att försöka lära mig nya saker. Och idag kommer ni få träffa Mattias Hed. Och han är den första gästen jag har med i podden som inte gillar jakt. Alltså det låter ju konstigt, men han säger det själv. Han är liksom, han tycker det är skittråkigt. Men då pratar vi om liksom att sitta på pass och hålla på med drevjakt. För det som Mattias Hed håller på med, det är eftersök. Det är liksom det han har specialiserat sig. Han har hundar för det och det är det han älskar att göra. Och det handlar ju väldigt mycket om en kärlek till viltet såklart. Så eftersök är det som vi pratar om konstant i det här programmet. För det är det som Mattias Hed brinner för. Så alldeles strax kommer intervjun med Mattias. Innan dess så, precis som vanligt, så kommer det här några ord från poddens huvudsponsor, Chevalier. Då sitter jag återigen med Jakob här ute på Chevalier. Hej!
Mm, hej!
Och du är ju då försäljningschef. Vi träffades en gång tidigare. Mm. Och idag så ska vi prata om det här stället som ligger här. Vad heter det?
Termo heter det. Så det är en, ja, både en jacka och en byxa eller som ett helt ställ. Eller
det är
ett
det Carl Mikael har nämnt faktiskt för mig.
Han har redan avslöjat lite.
Nej, han berättade bara att han hade det på en jakt som ett underställ eller mellanlager. Liksom.
Mm, för det är ju tanken med det att du kan ha det dels undertill som ett mellanlager på riktigt kalla passdagar till exempel. Mm. Men du kan också ha med det och dra det utanpå ditt skalställ till exempel om du bara har det delar av dagen då.
Vad är det fyllt med?
En långfibrig kvalitetsvadd kan man säga. Okay. Det gör att den packar också väldigt bra. Mm. Så har du den som ett mellanlager, du blir jävligt varm för den är lite tjockare.
Ja,
men du känner dig inte så här knölig och som en Michelin-gubbe helt enkelt.
Nej, alltså jag tycker inte det finns något bättre än att ha det som mellanlager.
Nej, det är ju superskönt.
Ja. Ja. Och just att man inte behöver ha någon liksom fodrad jacka. Mm. Utan man har den och sen så kan man ha en skaljacka. Även om det är liksom ganska kallt ute.
Precis. Och speciellt har du lite varierande dag i skogen så att du kanske går långt till ett pass. Mm. Så har du med den och så bara drar du utanpå. Eller på samling mellan såtan eller något sånt här. Om du inte vill vara hela tiden.
Men de här byxorna är ju, ja, det är också dragkedja hela vägen upp.
Precis. Och det är ju tanken att om du ska smidigt kunna ta av och på så vill du kunna sippa upp hela vägen och så dra du utanpå dig istället till exempel. Om du inte har på det redan från början under till.
Ja men exakt. Och det heter alltså termo.
Mm.
Ja. Sen bara snabbt, de här muddarna ser ju gå ut.
De är lite förlängda också, så att du har längre ärmar, och det är ju tanken med det, att du ska kunna ha det utanpå din andra jacka också. Mm. Då ska inte den vara för korta och så strama.
Ja, men exakt. Ja, och det är bra för mig, för jag har liksom förlängda ärmar inbyggt i mig själv.
Standard.
Ja. Underbart. Ja, men grymt. Tusen tack, Jakob.
Mm, tack.
Mattias Hed, välkommen till podden Jägarna.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Bra. Lite trött i fötter och ben.
Ja, just nu så är vi faktiskt på Elmia-mässan. Mm. Men det kan vara bra för ni som lyssnar och veta om vi drar några referenser till vad vi håller på med just nu. Mattias, du är ju först och främst eftersöksjägare.
Mm.
Och det är lite därför jag också ville prata med dig. Det är ju, ni, på ett sätt så är ni lite så här hjältarna inom jaktkåren. Gör väldigt mycket bra. Känner du så själv?
Nej.
Nej.
Nej, men alltså det är väl klart vi hjälper jägarna. Mm. Det ska vi inte ta undan, men någon hjälte tycker jag inte vi är.
Du har jagat i 10 år ungefär.
Mm,
och nu för tiden så jagar du inte längre vanligt, har jag förstått det rätt?
Någon tackjakt blir det ju på per år.
Mm.
Men helst så vill jag ju nästan sälja tackjakterna. Jag tycker det liksom inte är så. Det är inte roligt att sitta på pasta.
Nej.
Nej.
Och inte ens liksom smyga på en dov eller på en bock eller något sånt.
Vildsvinsjakten i säd tycker jag är roligt. Alltså får man kämpa lite och det är lite spännande. Men nej, men kanske 4 jaktdagar per år.
Okej, och hur många eftersöksdagar har du per år?
Nej, det vet jag inte.
Eller eftersöksnätter?
Nej, men alltså det beror på med trafiken och...
Men du är alltid redo liksom?
Ja, under jaktsäsongen är jag alltid redo.
Ja.
Nu har man ju ett annat liv också liksom. Ja. Men... Man ställer upp för trafiken och den biten.
Hur många... Jag tänker att vi ska förklara lite grann vad eftersök är också. Det är många som lyssnar på den här podden som faktiskt inte jagar.
Mm.
Och så är det nog många som jagar som inte har stenkoll på hur ett eftersök funkar.
Mm.
Men låt oss ta det från början. Hur många eftersök är på grund av trafikskada ungefär och hur många är jaktrelaterade?
För mig då, menar du?
Ja.
Jag vet inte. Jag har ingen statistik liksom, på hur många eftersök jag gör per år, men... Jag gör mer jakt eftersök än vad jag gör trafik.
Ja.
Ja, det kan jag säga.
Mm. Och hur brukar det se ut? Vad är liksom...
Men jakt eftersökna, oftast är jag på lite större gods. Mm. Eller så är det på folk som i jaktlag som ringer dem.
Mm.
Och då ändras de provat själva och så har de gått bet. Och sen så ringer de in. Ringer de in oss eller massa så här. Mm. Och då startar de ett vi... titta skottplats eller vad det nu blir och så utgår vi från det då.
Mm. Men ta med oss hela vägen liksom. När du kommer ut på plats då vad är det första du frågar efter och vad är viktigt för er att veta om?
Är det drevjakt till exempel så vill jag ju veta om det har varit en hund efter eller vad som hänt runt situationen, om det var hund som kommer efter eller en timme efter. För ibland kan man sitta på pass i 3-4 timmar. Sånt som tycker jag är intressant. Men sen är det ju skottplatsen som jag har börjat fått ett öga för. Liksom.
Mm.
Där vinner man väldigt mycket tid på.
Mm. Och vad är det du letar efter då?
Nej, men säg att vi hittar VOM, maginnehåll till exempel. Och vi är där en timme efter skott eller sånt där. Då kanske vi backar tillbaka istället och så går vi på där om 3-4 timmar. Och så sorterar vi eftersökarna efter vad vi hittar på skottplatserna.
Och varför gör du det?
Man lyckas mycket bättre om man har en hel bild med vart djuret är träffat till exempel. Mm. Och jag tror att det är de senaste åren man har sett mer med statistik att det kan hjälpa oss eftersöksjägare mycket bättre.
Så om det är en vomträff så förstår du att djuret lever och går ni på det för tidigt så kommer det bara fortsätta sticka?
Ja. Eller sticka, men alltså man har mycket större chans att lyckas om djuret får ligga lugnt och ro och gå i sovfeber då.
Ja.
Och samma om du hittar benbitar, rörben eller vad som helst.
Mm.
Alla djur går och lägger sig i en sårfeber. Alltså, går och lägger sig efter skott liksom oftast. Då. Beroende på vart det är träffat.
Har du ofta med dig olika hundar beroende på vad det är för typ av vilt? Eller?
När det kommer till hundval så är det ju så himla känsligt. Men jag använder mig av en östlaika och hanoveranare. Hanoveransk vildsportshund. Men de har ju helt två olika arbetssätt. Och min laika är väldigt skarp. Han har till 90% på då.
Vad menar du med skarp?
Han skäller inte. Han går i kapp och så river han ner. Jag gör ju i stort sett bara dov- och rådjurseftersök kan man säga. Mm. Och vildsvin då.
Mm.
Alltså det finns mycket bättre eftersöksjägare som är bättre på älg. För jag har ingen bra älghund till exempel.
Nej. Och din andra hund var en?
Hannoveransk vildsportshund.
En gång till.
Hannoveransk vildsportshund.
Hannoveransk vildsportshund.
Hannoveranare kan man säga.
Ja, och det är en bruna med lite längre öron. Precis. Så att, den ser ju mer ut som en blodhund typ. Mm. Eller? Har jag helt
Nej, men de är ju avlade till att spåra.
Ja. Hur söker han då?
Alltså, han är ju lite mer vek. Alltså, det är klart han skulle riva ett vilt, men han är lite för vek för att släppa på lite större dovhjortar till exempel. Mm. Men hind och karo kan släppa på spets.
Mm.
Ofta så är vi ju på lite större jakter, så kanske vi är 16 eftersöksägare på den jakten. Mm. Vi känner ju varandra liksom, så man får liksom prioritera eftersöken efter vad våra hundar kan.
Och i slutändan så gör ni ju det för att alltså avsluta lidandet så fort som möjligt för viltet. Mm. Så antingen så släpper du då så att, om bara så att man fattar hur det funkar, din Laika då, när du säger att den drar ner och så kommer du till skottplats, eller du kommer fram till platsen, får du bort hunden då och avsluta själv, eller hur brukar det se ut?
Han är ju 6 nu, så han har ju bara jobbat på lite smartare. De lär sig hundarna vad som funkar bäst för dem. Så nu går han i kapp och han river ner. Och är det en större hjort, alltså hind uppåt, så lägger han sig och vilar. Det är som att djuren går in i någon sån här transitchock liksom. Så han rör dem inte under tiden. Han kan stå och skälla lite eller vad som helst då. Men han är inte och biter i dem som han gjorde förr.
Nej.
Vilket jag tycker är jättebra. Alltså, visst att djuret karvar kan han ha, liksom, då avslutar han det själv.
Ja.
Men han är inte och biter och sliter i dem. Och det är för- och nackdelar liksom.
Mm.
Men så fort de skulle ställas upp, då tar han dem igen. Liksom. Okay.
Har ni tränat det?
Nej, det har jag inte tränat.
Utan det är...
Det blir med tiden.
Och vad skiljer ett eftersök på dov respektive rådjur till exempel?
Det kräver ju lite mer utav spårhunden skulle jag säga när det kommer till dov, beroende på vart man är i Sverige. Hjorten är ett flockdjur. Gör att hunden måste sålla lite mer ifall någon viker av eller vad som helst liksom. Och rådjur är ju, skulle jag säga, det är ju någorlunda lätt, bara man får komma dit först skulle jag säga. Det som gör mig lite arg, det är när vi kommer dit och så har de släppt på en ung hund till exempel, som de aldrig provat på eftersök förut, för det svårar till ett riktigt bra så.
På vilket sätt?
Det räcker med att ha stött ett vilt, säg att han har spårat en kilometer och så stöter han och så släpper han på sin hund och den går 3 kilometer och driver, vilket den hunden uppgift är egentligen, att driva ett djur. Då helt plötsligt så måste vi börja om från början, för vi vet ju inte vad den hunden har gjort eller vad som helst liksom. Och har du väl stött ett djur en gång, då blir det mycket, mycket, mycket svårare.
Ja. Hur ofta väljer du inte släppa hunden alls? Och i vilka situationer gör du det? Alltså går med i spårlina liksom tills ni hittar legan?
Nej, men jag skulle aldrig släppa min Laika om jag inte vet att vi har precis gått upp ett.
Att ni precis?
Och har stött upp viltet.
Ja, okej. Nästan så att du ser att ni stöter upp det.
Ja, eller att vi har en lega eller att han vädrar liksom. Då kan jag släppa.
Mm.
Sen beror det ju helt och hållet på vart vi är. Alltså är vi järnväg, väg, alltså vad som helst. Ja. Man får ju lägga in sånt också.
Och släpphund säger du. Så inom eftersök så finns det olika hundar som man använder på olika sätt då. Det finns alltså de som bara spårar med lina antar jag.
Ja, men det finns det. Men det finns många eftersöksägare i Sverige som har riktigt duktiga allt i ett liksom.
Ja.
Alltså spårar och kan släppa liksom.
Mm.
Och det är väl dit jag vill också sen.
Mm.
Och inte ha 400 hemma utan man kan ha 2.
Ja.
Det funkar till allt om man har tur.
Och när man, jag har själv varit med en gång när en passgranne på ett gods. Men då kom eftersöksjägarna dit, säg efter 3 timmar kanske.
Mm.
Och då var vi på en mark där det hade i den såten, alltså det kanske hade varit ett obs på 300 dov på en ganska liten yta. Alltså det måste ju varit liksom spår precis överallt och vi hittade inte blod på skottplatsen och ändå så hittade de här hundarna den här hjorten som det var liksom ett par kilometer bort. Det måste ju varit tusentals med liksom korsande spår. Hur funkar det för dina hundar? Är det liksom, finns det vissa miljöer där det är mycket, mycket svårare och är mycket vilt i rörelse en aspekt att ta med?
Ja, men så är det ju. Alltså, är det mer vilt så blir det svårare för hundarna. Absolut. Men jag tror, är det en rutinerad hund så spelar det egentligen ingen roll.
Nej.
Utan det är vad du har bakom egentligen. Alla hundar kan spåra. Men jag brukar säga att det handlar om vad du har bakom kopplet också. Alltså vad du kan släppa med. För egentligen, släpphunden, avslutet som är det viktiga egentligen. Det är där folk går bet rätt mycket tror jag på.
På vilket sätt?
Ja, men alltså att de har för veka hundar. Alltså, ja. Eller för veka hundar ska jag inte säga, men det behövs en skarp hund för att komma ikapp och riva ner det.
Ja.
Det går inte. Det går kanske att släppa på en tax eller något sånt där. Men då får man ju se att hellre, det kanske tar 3 timmar innan man kan skjuta den hjorten då. Istället för att man släpper på en hund som har lite skärpa och det är slut på 2 minuter.
Mm. Och hur tycker du att vi jägare ska bete oss? För om jag står på, om det är en drevjakt säger vi, eller lite mer så här allmogejakt, det är inte jättemycket viltrörelse och sådär. Jag skjuter på en rådjur och jag känner att träffen är god, men viltet försvinner in i skogen. Och sannolikhetsmässigt, utifrån min erfarenhet, så tänker jag att den borde ligga 50 meter in i skogen. Det är ju en, liksom ett scenario som jag tror att många känner igen sig i. Hur tycker du att jag ska agera då, innan jag ringer er?
Ett drömscenario tror jag är att alla jaktlag har ett eftersöksekipage som de ser är drivna, sugna, som vill utvecklas och inte använda kanske jakthundarna, unghundarna, utan att man kanske vill satsa på det här eftersöksekipaget som vill satsa.
Ja.
Att man hjälps åt emellan jaktlagen, att vi satsar på den här killen nu och försöker utveckla han. Och han har inga problem med att, i såna fall, att komma, du snitslar upp där borta och så får han gå på där. Det är ju ett drömscenario liksom.
Så om du kommer, om du blir inringd, kommer och från snitsen så är det 50 meter så ligger djuret. Du blir inte irriterad då, utan du...
Nej,
du är fantastiskt att höra.
Jag blir inte det. Är man driven och sugen så blir man inte det, utan man är mer tacksam tror jag.
För
nästa gång så ligger han inte där.
Och om jag, vid samma scenario som jag pratade om då, om jag innan jag ringer dig eller ett annat ekipage tar min hund och kopplar en kopplad tax eller drever eller springer eller vad som helst, men någonting som jag absolut inte kommer släppa liksom, för att som du säger då, dra ner viltet, utan gå med spårlina eller vanligt koppel liksom, 100-200 meter. Skulle det göra ditt arbete svårare?
Om man inte ligger där?
Ja.
Och inte för att din hund har förstört spåret.
Nej.
Inte det, utan förmodligen för att, för det första så har du förlängt lidandet på rådjuret som du har skjutit på, eftersom att du har gått dit med en hund som inte klarar av situationen. Sen att vara långt, ja men alltså vad som helst kan hända liksom.
För det är ofta så folk gör, att man tar en hund och man försöker söka upp och i de flesta fall så hittar man ju viltet och så ligger det dött, helt enkelt. Men det kan ju också vara så att man kommer efter 200 meter och hittar en sårlega eller att man till och med stöter djuret då, och då blir det ju problem. Det är det du menar?
Ja, men alltså man ska inte säga att det blir problem, men man får ju tänka, det är ju för djurets skull. Det är ju inte för din unghunds skull.
Nej, exakt.
Nej. Det är ju lite så jag tänker. Vi tar alla eftersök på så stort allvar som möjligt, alltså för vi kan aldrig garantera att det ligger dött.
Nej.
Vi skulle aldrig chansa att det ligger dött.
Nej.
Utan vi tar med släpphund direkt, även om vi hittar lungmos, för det kan vara ena lungan som är träffad. Så det är nog skillnaden, men så blir det, blir ju så eftersom att vi gör så mycket eftersök. Man lär sig med tiden, exakt som när ni är ute och jagar. Ni lär er med tiden på ett ödmjukt sätt. Alltså, jag tycker att alla jaktlag borde ha ett ekipage som har rätt hundar till eftersökarna. Jag tycker det är skitviktigt.
Det här avsnittet är även sponsrat utav Swarovski Optik. Då befinner jag mig på Swarovski Optiks huvudkontor ute på norra Djurgården, och mitt emot mig så sitter Fredrik som är Nordenchef på Swarovski Optik. Välkommen.
Tack.
Jag tänkte att vi ska prata lite grann om handkikare idag och fokusera lite grann på vad det finns för typer av handkikare. Jag själv använder alltid min handkikare oavsett jaktform, men det kan vara en djungel. Alltså det finns ju olika storlekar och olika. Hur ska man tänka?
Alltså allting utgår ju från dina behov och hur du ska jaga och hur du tänker att du ska använda kikaren. Och förenklat kan man säga att det finns 3 olika typer av kikare. Du har de småkompakta, du har allround-kikare och sen har du de större handkikarna som egentligen är till för att få in bättre skymningsvärden.
Ja.
Och det man ofta pratar då om, det är objektivdiametern. Tittar man på de kompakta, mindre kikare, så har du kanske 25 mm objektivstorlek. På en allround-kikare så har du 32 eller 42 mm. Och på en vakkikare så kanske du har då 56
mm.
Ju större objektiv, desto mer information och desto mer ljus. Men då, det blir tyngre och större.
Men ni har fortfarande samma optik i samtliga?
Det är samma optik, ja. Det är samma kantskärpa, det är samma färgåtergivning, det är samma detaljrikedom, så vi kompromissar inte på optiken. Och det skiljer också i pris på de här, för det är helt enkelt svårare att göra större optiska linser och det krävs mer. Men så det är, ja, jag skulle säga att en klassisk allround-kikare för jakt. Tittar man på dagens produkter, vad som finns, så skulle jag rekommendera antingen då 8 eller 10 gånger 32 eller 8 eller 10 gånger 42.
Mm.
Och sen har vi också såklart då de handkikare som har avståndsmätare.
Mm.
Och idag så har ju både vi och våra branschkollegor gjort kikare med avståndsmätare som också har mer. Till exempel då en tracking assistant som hjälper till att hitta viltet. Du kan lägga in din ballistik och så vidare. Så det finns då mycket mer. Men generellt sett så kan man väl dela upp kikarna så.
Är man lite osäker och fortfarande inte vet, så vet att ni har en väldigt bra produktguide på er hemsida, eller?
Ja, precis. Det gäller för både handkikare och kikarsikten och tubkikare. Så kan man gå in på vår hemsida och klicka fram till produktguide, så ställer produktguiden frågor till dig som du bara klickar och sen får du ett tips på vilken handkikare som passar dig bäst. Och är du fortfarande osäker så kan du alltid gå till någon av våra duktiga återförsäljare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Drivkrafter tycker jag är intressant. Alltså varför jagar vi och vad är det som får oss att gå upp på morgonen eller gå upp på natten för din del oftast kanske. Om man tittar på ditt driv kopplat till eftersök då, i och med att det är det du gör. Hur kom liksom passionen till eftersök till dig?
Nej, men det började med att det var min första jakt jag var ut. Så det var en hageljakt med tax. Och så sköt jag ett rådjur som gick vidare.
Mm.
Och det var liksom det som startade klockan lite. Så då jag köpte min första andranare.
Ja.
Och sen att det är roligt. Alltså det är ju, jag åker ju land och rycker runt för att jag tycker det är roligt att träffa alla likasinnade. Lära sig av dem. Och det finns så många duktiga eftersöksjägare här i Sverige som man lär sig så otroligt mycket av dem.
Mm.
Även om jag kanske gör jättemycket eftersök, men jag är så långt ifrån deras nivå.
Mm.
Och jag vill ju alltid bli bättre.
Mm. Så strävan efter att bli bättre, kärleken till viltet, det är liksom det som driver dig.
Ja, men det är.
Vad anser du själv att du kan bli bättre inom? Vad har de här personerna som du träffar där du känner att shit?
Kunskap.
Ja.
Skottplatser, alltså hår, snitthår, benbitar, alltså man lär sig något jämnt.
Det beror... Kan du se på en benbit varifrån djuret den kommer?
Är det... Ja. Ja, nej. Nej, det skulle jag inte säga. Men är det rörben och grejer, då vet man ju liksom att det sitter någonstans i benet. Det kan man ju se, men, men just vart på benet, det är svårt.
Jag såg på din Instagram om ett eftersök som du själv sa att det här kommer jag minnas länge. Det var i majsfält, 2 timmars eftersök på en gris, och hunden trasslade in sig linan trasslade in sig i majsen och sådär. Berätta om det.
Det var ett vildsvin var det, som var påskjutet ute på en vall. Och sen så, just det, man tänker inte riktigt hela vägen ibland. Och så slutar vi in i ett majsfält.
Mm.
Och ni som har varit i ett majsfält vet ju hur det är att vara där inne. Alltså det är otäckt, det är grisar överallt och vi blir attackerade där inne med linan och hunden satt fast liksom. Och det blev kaos liksom. Och det lärde jag mig jättemycket liksom.
Och då blev du attackerad av det vildsvinet som var skadat?
Ja, det vet jag inte om det var det.
Nej.
Nej. Men alltså, vi släppte ju Rayo där inne och han gick runt. Och till slut så fick han ju tag på rätt gris och gick ut. Och Andy kunde skjuta där ute då.
Ja.
Nej, men det var inte roligt där inne.
Nej.
Nej. Så det är nog det.
Alltså men man ser ju liksom inte 30 cm in i ett majsfält.
Nej.
Det är så
nej, men det är riktigt otrevligt alltså. Liksom. Ja. Och så är mycket kultingar överallt och det var stora grejer. Nej, men just därför och just att man klarar att hundarna att de klarar att sålla ut det liksom. Ja. När det är så mycket gris där inne, det är ju där, liksom, det är ju den känslan som är härlig.
Och du sa i början att man lär sig ju alltid av sina misstag. Hur hade du reagerat idag i samma situation?
Jag hade inte gått in med spårlina. Jag hade tagit en kortare lina.
Ja, okay.
Ett koppel liksom.
Ja. Men du hade fortfarande gått in?
Ja, det hade jag gjort, men inte med spårlina. Det hade inte gjort.
Och när du har ett koppel i handen, och då har du ju bössa i andra handen. Vad sa du?
På ryggen är det.
Eller på ryggen. Men hur agerar du in i liksom ett majsfält när...
Nej, men alltså, du kan ju verkligen inte skjuta där inne.
Nej.
Tyvärr.
Nej.
Alltså, jag har ju ingen aning om vart jag är.
Nej.
Vart är husen? Kulfång är ju liksom... Nej. Kulfång är ju ens... Det är ju det viktigaste för oss med när vi är ute på natten.
Mm.
Många gånger kan du ju inte skjuta för att du vet inte riktigt vad som är bakom.
Hur ofta händer det att ni är i mer så här tätbebyggt område?
Inte jätteofta, men det är ju trafiken i sådana...
Ja.
Eller djur som är dåliga som folk har ringt in som ligger på trädgårdar och sånt där.
Och om du befinner dig i liksom detaljplanerat område, då behöver du höra av dig till polisen för att få skottillstånd, va?
Ja,
det behöver jag. Och får du det direkt när du förklarar situationen?
Nej, det beror på helt och hållet vart vi är. De är försiktiga.
Mm.
Är man inne i centrala Göteborg,
vilket
händer titt som tätt, så då är det inte bara...
Om du nu då får skottlossningstillstånd, heter det, och är i ett villaområde och du vet att det är ett skadat rådjur. Hur tänker du då? Vad har du med dig? Är det kul eller har du hagel? Eller?
Ja, både och har jag, men i en sån situation hade jag nog tagit hagel. Det hade jag hört. Om det inte är så pass dåligt som man kan använda kniven.
Mm.
Man får ju tänka på att det är folk och allting runt omkring. Liksom.
Och då har du hunden i koppel i en sån situation?
Mm.
Eller i spårlina då?
Ja, jätteolika, men man börjar alltid utan hund.
Mm.
Det beror på vad pick det
är. Ja, har du minne av någon sån riktigt, riktigt svår situation som du har varit i?
Ja, men något som jag kommer ihåg än idag, det är 4 år sedan, så var jag på väg till en vän. Och det var utanför Hjortkvarn, om du vet vart det är, mot Örebro. Så åkte jag och så såg jag en dov som var påkört i diket. Men han låg ner. Men jag fick en så här konstig känsla. Så när jag åkte tillbaka på kvällen 4-5 timmar sedan, så tänkte jag att jag stannar. Och så låg han och levde. Det var en smittningsolycka. Det är sånt minne som jag kommer ihåg.
Ja.
Och undrar vad länge han har legat där liksom. Men det är 4 år sedan.
Ja. Så när du åkte förbi första gången så trodde du att han var död?
Men han såg död ut, gjorde han. Men det var bara en sån här känsla att hur han låg.
Ja.
Han låg liksom som man...
Och då kunde du avsluta det?
Då, ja.
Agerar man olika på olika viltarter? Alltså räv till exempel. Gör man eftersök på räv på samma sätt?
Vi gör ju det.
Ja.
Men vi har kanske inte rätt hundval till det. Alltså, vi kan ju spåra och grejer. Men just när det kommer till gryt. Och, där har det ju en stövajägare varit fantastisk att ha. Liksom.
Mm.
De som vi jobbar med, eller de som jag är med, har inga stövarhundar som bara håller på med rovdjur. Eller man säger på det sättet.
För det borde ju vara det vanliga scenariot. Alltså, jag vet inte om det är så, men det känns man lägger lite olika effort beroende på vad det är för vilt. Har du varit på eftersök på något annat rovdjur? Alltså varg eller lo eller liknande? Hur var det?
Nej, men rovdjur är ju rovdjur. Alltså, nu gör jag inte jättemycket rovdjur, absolut inte. Men det är ett spännande vilt, man gör inte så ofta.
Är du kommunjägare också?
Nej,
det är du inte. Skulle du vilja vara det?
Nej, jag hade ju inte tackat nej till det, men jag har så det räcker, känner jag. Jobb också och sköta liksom, så det räcker med trafiken.
Men en torsdagkväll liksom, du ska jobba på fredagen och sen så ringer telefonen, du har den kanske inte på ljudlöst då när du sover.
Nej,
men så telefonen ringer klockan 02.00, det är några som har liksom... Suttit på en åtel, vildsvinet har stuckit, de berättar att de har försökt själva men de behöver hjälp liksom.
Mm.
Då packar du bilen och så drar du dit. Är det så det funkar?
Ja.
Och sen så kommer du hem klockan 8 på morgonen och så ska du börja jobba.
Ja.
Det är så du har det liksom.
Ja, men man får ju välja själv. Jag brukar säga till folk att jag tar eftersök när jag vet att jag klarar av det, alltså i tidsmässigt. Mm. För det är ju det som oftast är, vet jag att jag ska bort på middag eller har något viktigt möte eller vad som helst. Då tar jag det inte.
Nej.
För jag vet att jag måste kunna lägga 10 timmar på det kanske. Mm.
Har du barn?
Nej.
Tror du det kommer förändras? Märker du med eftersöksägare som har barn att det är lite annorlunda?
Ja, men tiden räcker ju inte till på samma sätt kanske.
Nej, för jag bara när du säger 10 timmar, jag vet inte när jag hade 10 timmar sist. Alltså Nej. Det är liksom...
Nej, men jag har bra sambo.
Och ni jagar mycket tillsammans, Lina heter hon, va?
Mm.
Henne följer jag också på Instagram. Och där känns som att ni delar ju ert intresse liksom.
Ja, men vi kan inte prata. Nej, men det gör vi inte. Alltså, hon tycker det är jätteintressant med eftersök. Hon vill med ut jämt och men jakt kan vi inte prata med. Jag tycker det är så tråkigt att prata jakt.
Är
så,
det sant?
Ja, det tycker jag.
Du tycker verkligen det är tråkigt med jakt?
Ja. Det finns säkert jaktlag som har varit hur bra som helst.
Det här är ju ett unikt avsnitt. Det är första gången jag pratar med en jägare som tycker det är svintråkigt med jakt.
Olika jaktformer då, kan
jag
säga. Ja. Nej, men jag tycker det så här. Det finns säkert jaktlag som har skittrevligt och jättebra och grej.
Men så även du går aldrig ut och jagar helt enkelt?
Nej. Ja, det är spannmål.
Men om Lina skulle säga, men nu, för, hon har vaktel va?
Ja, det får hon göra själv.
Ja, inte ens den typen av liksom. Bara du och hon och en hund och...
Ja, det hade kanske varit trevligt.
Nu hör om Lina, du kommer ju lyssna på detta antar jag, i och med att det är din snubbe som sitter där. Så om nu hörde du att det finns liksom en öppning då, eller hur? Mm. För hon hänger ju med dig, då får du hänga med henne någonstans.
Ja, vi får se.
Ja. Men det var bra.
Mm.
Hur ofta är det hunden som avslutar och hur ofta är det du som avslutar? Eller du eller någon annan jägare liksom?
Avslutar livet, alltså.
Livet på djuret.
Nej, men det är till 99% vi som avslutar livet, skulle jag säga. Om det inte är någon riktigt skarp hund liksom, som stryper dem.
Mm. Men då har du ändå ganska ofta en hund som du har släppt som håller kvar viltet på plats tills du kommer.
Det är det liksom. Viktigaste egentligen skulle jag säga.
Mm.
Istället för att ha en drivande hund som driver i timme eller vad fan som helst. Ja. En halvtimme är också lång tid egentligen.
Mm.
Det enda man gör är ju att plåga djuret ännu mer.
Ja.
Alltså, det kan hända så mycket under den tiden.
Mm.
Mm. Det är bättre att det är explosivt och snabbt än att det tar flera timmar.
Ja. Men det tror jag att de flesta som håller på med jakt verkligen förstår.
Nej.
Eller är det så att de inte... Okay.
Nej.
För jag kan förstå att folk som inte håller på med jakt inte förstår det. Vissa förstår ju inte varför man jagar överhuvudtaget. Men min uppfattning är ändå att de flesta ägare jag kommer i kontakt med förstår att man ska försöka avsluta lidandet så snabbt som
möjligt. Jag tror att det blivit mycket bättre de sista åren.
Ja.
Det känner jag själv också, att folk har börjat insett kanske att det är mycket mer effektivare.
Ja.
Alltså en hund som ställer viltet eller river ner det liksom. För det är det som krävs i många situationer.
Mm. Eller som du säger, som din likare då, alltså som tar viltet och sen så själv bara liksom hänger vid viltet och vilar själv liksom. Men att viltet vet att så fort jag reser mig upp så blir jag nedriven igen.
Det finns för- och nackdelar med allt, brukar jag säga. Det är som alla har olika tankesätt med allting. Jag tycker det funkar bra. Jag har en hund som klarar många mer eftersök på en dag.
Mm.
Skaderisken minskar eftersom att han inte är där och bråkar med viltet.
Ja, och ihop med det så har ju du koll på din hund, vilket gör att du vet vilka vilt du ska släppa honom på eller inte.
Ja.
Hur ofta händer det att du är på eftersök och ni faktiskt inte får tag i viltet?
Det händer ofta.
Och är det ofta så att man bedömer det som att nej, men det är så pass friskt att det kommer att klara sig? Liksom?
Nej, det skulle jag inte säga. Det, alltså, det är så svårt att säga att man bedömer så pass friskt. Alltså, det är kanske om man har spårat och... Man har hittat snitthår alltså ifrån taggutskott, eller man spårar och inte kommer ikapp någonting. Mm. Och man vågar inte liksom.
Mm.
Har man en hund som klarar att släppa i spåret och följa spåret utan att byta och grejer, då kanske det funkar, men det blir fortfarande svårt kanske för den hunden att riva ner det eller vad de ska göra nu. Men nej, men det händer.
Mm.
Absolut.
Och ibland antar jag att ni kommer fram till ett vilt, ni avslutar lidandet och sen så blir man nästan förundrad över hur det här viltet har kunnat komma så långt. Ja. För det har jag själv varit med om. Med en räv bland annat som jag sköt på med kula. Och räven sprang in i skogen. Och vi hittade ganska mycket blod, så vi gjorde kanske så som du inte vill att man ska göra då, men då fortsatte vi utan hund, men vi spårade liksom bloddroppe efter bloddroppe efter bloddroppe. Och till slut så hittade vi ju räven 200 meter in eller så. Och den var i princip i två delar. Mm. Alltså jag kan inte förstå hur den har sprungit så långt.
Ja. Nej, men det är otroligt.
Alltså, vi har helt sinnessjukt alltså.
Haft skottplatser där benen ligger kvar.
Ja.
Alltså hela boken.
Ja.
Hela benet ligger kvar på skottplatsen. Och jag vet, vissa har inte ens fått tag på de rådjuren.
Ja.
För att de går så. Eller där hela tarmpaketerna ligger kvar. Eller vi hittar dem i spåret kilometer för kilometer. Liksom. Ja. Men då är det ju också ett sånt tecken. Oftast har ju de djuren blivit jagade av någonting. Alltså en jakthund då.
Ja.
För då, oftast är de så hårt träffade så går de ju i solägen.
Ja.
Det är ju det jägare och jag också gör. Att man går för tidigt.
Ja.
Man blir för stressad.
Mm.
Så man vill gå på direkt liksom.
Mm.
I vissa fall, förutom käke och taggutskott, skulle jag säga att då kan man lugna sig många timmar liksom.
Mm.
Chanserna ökar markant att du lyckas med eftersöket.
Taggutskott är ju intressant.
Mm.
Det är ju många jägare som varit med om det. Att man skjuter, det känns bra, men uppenbart så har liksom träffen tagit för högt. Djuret lägger sig direkt i skottögonblick, det faller ihop så där, och sen helt plötsligt så ställer sig djuret upp och sticker iväg. Kan de överleva det?
Med chansen på sommaren kanske minskar med vildsvinna, eller man ska säga.
På grund av att det är varmt?
Ja, och infektioner och
ja.
Flugor och grejer.
Mm. Men ett taggutskott, är det väldigt sällan ni får tag i de djuren?
Jag skulle säga att det beror helt och hållet på vad hårt träffade de är.
Mm.
Det finns ju vissa djur som, jag vet Johannes berättade om ett taggutskott, en annan kompis som jag försökte. Han spårade katt efter några kilometer om jag fattade rätt.
Ja.
Så grisen kunde knappt böja ryggen liksom.
Mm.
Eller använda benen, utan han hoppar nästan fram.
Mm.
Så det har låst nerverna eller liksom.
Ja.
Så alla djur beter sig ju konstigt, men, eller olika, men det beror på vad djupt det är, tror jag.
Mm.
Och vad mycket som är skadat.
Ja, visst. Trafikvilt är ju en sak, men om man tittar på jakt eftersök, känner du själv när du kommer på plats ibland att det är ett stressat skott liksom? Kan du själv känna att fan, folk borde ta det lite lugnare ibland?
På vissa ställen, alltså det, ja. Vissa ställen är bättre än andra som jag är på och går på.
Mm.
Men jag tror att det handlar mycket om avståndet och hur fort det går.
Mm.
Man är fortränad.
Mm.
Men vissa är superduktiga att skjuta, men jag tror att det är nog att man vill kunna.
Mm. Ja, alltså alla jägare, förr eller senare så är man med om en skadeskjutning.
Sorry.
Och det är inte liksom oftast jägarens fel på något sätt. Men det kan ändå ske, och någonstans så har vi väl i uppgift som jägare att göra allt vad vi kan för att det inte ska ske. Sen om det sker så sker det. Men det är då det är en sån jävla ynnest att det finns såna personer som du och många andra som finns där och kunna hjälpa till. Men när du började jaga då?
Ja.
Alltså du jagade ju lite grann i början.
Ja, men jag jagade jättemycket i början.
Ja.
Så det var superkul.
Mm.
Då.
Vad var det som gjorde att du helt plötsligt vände då?
Många kan nog känna att du vet, man börjar brinna för någonting.
Mm.
Så vill man satsa helhjärtat, till exempel ett bra jobb eller vad som helst. Och jag tror att jag har svårt att göra både jakten och eftersökarna. För då måste jag liksom trappa ner på eftersökarna, och det vill jag inte.
Nej.
För att kunna göra ett bra jobb där.
Mm. Vad krävs mer utrustningsmässigt, skulle du säga, för att vara en duktig eftersöksjägare? Du behöver en duktig hund.
Nej, men en bra lampa, skulle jag säga.
Och en dyr cool bil kanske?
Nej, det behöver inte heller.
Inte? Okej.
Nej, men nej. Det är egentligen inte mycket. Jag försöker vara så lätt som möjligt. En bra pannlampa som håller och bra batteritid, skulle jag säga.
Mm.
Och sen spårlina.
En skarp hund, spårlina, bra pannlampa. Träna lite skytte.
Ja.
Och så sunt förnuft vad gäller kulfång och liknande. Och sen ser man hemma.
Jajamän.
Hur många träffar du på som är intresserade av eftersök och som inte riktigt känner att de vet hur de ska starta eller vem de ska vända sig till?
Det är ju många som är intresserade av eftersök.
Ja.
Det är ju alltid någon i något jaktlag som vill hålla på med eftersök, skulle jag säga. Ska man börja med eftersök, då skulle jag nog rekommendera att man har någon som kan eftersök och försöka följa med där. Så man lär sig utav någon som kan. Man kommer alltid göra massa misstag, och det gör man ju varje dag liksom. Men för att komma så snabbt upp som möjligt och lära sig så mycket som möjligt, så skulle jag nog gå med någon som kan.
Finns det folk som hör av sig till dig som vill följa med?
Ja. Det
är du liksom tummen upp på det?
Man ska ha tiden till det. Sen på vissa ställen så är det mer känsligt att ta med folk. Beroende på vart man är. Och sen så blir det ringen klockan 2 på natten. Och så ska man ringa någon som bor. Det blir som det blir liksom.
Men om det är någon som lyssnar på detta och känner så här, det här är någonting som jag är sjukt intresserad av. Är det okej att de hör av sig till dig då?
Ja, men det kan man göra. Men det finns många andra duktiga eftersöksjägare ute också som gärna hjälper till.
Sen har jag sett att du åker iväg på resor liksom. Alltså du säger, nu är vi tillbaka efter 2 veckor av eftersök. Va? Hur ser en sån resa ut?
Det beror på när jakterna är naturligtvis. Oftast är jakterna på onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och sen så är det 2 dagar ledigt. Och sen så istället för att åka hem så åker man till någon kompis liksom.
Men då blir du liksom inringd. De hör av sig innan och så här, nu ska vi ha en bevegångsjakt här. Ja. Och det kommer liksom... Det kommer med stor sannolikhet bli eftersök. För jag har ju varit på vissa jakter, så stora jakter, och i princip varje gång så blir det något form av eftersök. Jag har aldrig, förutom en gång då, varit med om något sånt som håller på hur länge som helst. Utan då har det varit ganska, man har hittat viltet väldigt, väldigt nära liksom.
Det blir ju oftast alltid eftersök på de stora jakterna, men då får man kanske tänka sig, ja men det är 90 skyttar. Tar man en bonnjakt där det sitter 12-13 skyttar och de kanske har 2 eftersök på en dag, så är det ju inte så mycket mer eftersök på de större jakterna. För de är jävligt noggranna med hur skyttet ska vara. Liksom. Ja. Så jag skulle säga att de större jakterna är ju oftast mer professionellt. Mm. Alltså, de tar in bra ekipage alltså, till eftersökarna runt om i Sverige.
Vad är lagen? Vad säger lagen om eftersök? Är det 2 timmar?
Man ska vara på plats inom 2 timmar så.
Och då är det med en duglig eftersökshund liksom.
En tränad eftersökshund.
Tränad eftersökshund.
Bra. Det finns ju ingenting, inget skrivet tror jag på hur tränad hunden ska vara. Nej. Det räcker kanske att han har gjort ett litet konstlagt spår liksom. Sen är det ju upp till var en vad som är tränad eftersökshund.
Ja. Nej, men spårträning är ju, jag menar, det är ju extremt vanligt bland både jakthundar och faktiskt icke-jakthundar, alltså som en träningsform. Ja. Och det är väl fantastiskt att det finns många hundar där ute som kan göra enklare spår.
Många tror att det räcker med en spårhund. Det gör det inte.
Nej.
Du måste ju ha någonting som fixar slutet, om det inte ligger dött. Men det vet man ju aldrig.
Finns det något annat land som du liksom inspireras av? Som du tycker så här, men de sköter detta på ett annat sätt. För i vissa länder får man inte ens använda hund på eftersök.
Nej. Men Danmark är ju väldigt fint land. Alltså så sett. För de har ju 200 eftersöksjägare i hela Danmark. Som får göra trafikeftersök och jaktliga. Liksom. Jag vet inte riktigt hur det funkar, men då får de ju mer. Är det bara 200, ja men då får de ju mycket mer uppdrag och det är lite så jag tyckt att det kunde ha funkat här i Sverige med. Så att man har ett visst gäng i varje län till exempel. Uppklaringsprocenten hade ju blivit matematik mycket bättre med åren.
Hur funkar det rent ekonomiskt? Får du betalt alltid? Eller?
Nej, ingenting.
Och det finns ingenting som kommunen stöttar in med? Eller så?
Trafiken får vi betalt på.
Ja.
Per uppdrag kan man säga att jag tror att det är 720 eller något sånt där. Jag vet inte, jag är så dålig koll på det.
Men det är ju helt otroligt om man hör det. Men vem blir det ofta erbjuden från lagen som ringer in dig?
Ja men de kan ju swisha liksom så här. Men det är ju inget som jag skulle kunna livnära mig på det.
Nej.
Det funkar jätteolika beroende på vart man är i Sverige också. Ja. Sörmland ligger ju lite före med det med ekonomiskt liksom.
Ja. Vad gör de då?
Nej men de har ju olika system de med. Alltså just de tar betalt liksom för ett jobb.
Ja. Alltså det är ju självklart enligt mig att man tar betalt för ett jobb.
Jag ser ut som en hobby liksom.
Ja.
Så det blir inte...
Men, och i Danmark då när de har 200, får de någon form av statlig eller kommunal ersättning?
Jag vet inte vad de får, men de har ju mindre betalt än vad vi gör i Sverige. Nu pratar vi trafikeftersök då.
Ja. Jo, men även jakteftersök. Alltså, om vi skulle kunna ha eftersöksjägare som professionellt kunde jobba med det och få en rimlig ersättning för det.
Då hade det ju varit en annan sak.
Eller hur? Det hade varit bra. Det är ju jävligt intressant. Jag tror inte att folk vet om detta. Alltså hur det faktiskt funkar. Men jag startade med att säga att ni är liksom anses som hjältar inom jägarkåren. Men efter det här så känner jag ju ännu mer så.
Nej, men jag tror inte många känner till. Alltså det... Jag vet inte hur många trafikeftersöksjägare vi har i Sverige, men de gör ju ett jävla jobb.
Och som du säger, för viltets skull.
Och många lämnar ju jobbet och så får de åka tillbaka sen. Ja. Backup,
så nej, och trafikeftersök är ju inte bara för viltet utan det är även för trafikanter, alltså andra trafikanter. För att ha skadat vilt som ränner runt nära en, ja, en landsväg eller liknande. Finns det någon kopplat till väder till exempel? Jag kan tänka mig att liksom, om det blåser och regnar eller snöar eller liknande, att det kan ju inte underlätta liksom, för varken hundarna eller för dig. Har du något sånt minne där du har varit med om liksom sjuka förhållanden kopplat till ett eftersök?
Regn, alltså mitt på januari när det är kallt som fan och regn liksom. Men inget specifikt.
Hur tänker du liksom förutom kläder? Är det någonting annat? Störs hunden jättemycket av regn?
Jag vet att det finns några som har forskat dit, men slagregn, alltså när det är riktigt slagregn, då kan det förstöra vittringen, vet jag. Men när det duggar och grejer, det underlättar bara, skulle jag säga. Men däremot när det är sista månaden liksom på jaktsäsongen, då är det riktigt, då får man liksom tänka, för när det blir kallt på dagar eller på kvällen då, och varmt på dagen, då blir det som ett lock över alla spår. Vilket jag inte kan liksom fortsätta, då får man fortsätta dagen efter dem. Så det är nog ett stort, eller det skulle jag säga är det största problemet på vintern, att det blir plus på dagen då. Och det går inte att göra någonting åt det liksom.
Nej. Dina hundar, vad skulle du säga är liksom, hur lång tid efter ett skott, om du har en liksom okej skottplats där det finns lite blod och liknande, hur långt efter kan du faktiskt släppa på en hund och känna att den kan ta upp liksom?
Jag vet inte, alltså i timmar det är jättesvårt. Ja, men säg 24 timmar då, men knappt det. Alltså jag är på plats oftast 8 timmar och neråt liksom. Hundarna har säkert klarat av det, men att men oftast är det att kanske någon har gått bet och sen är det en hel dag och så är det för varmt för att gå på och sen så på kvällen.
Och avslutningsvis, är det någonting du vill skicka med till jägare där ute som lyssnar för att underlätta ert arbete och sådär? Gör det enklare och bättre för er och för viltet?
Ja, men chansa inte. Alltså, tro inte att det är dött utan utgå alltid från att det lever där borta när du inte ser det. Och här, det hör man ju tidsomtätt också att är de på ett öppet fält att man har skötit och så helt plötsligt så reser det sig upp och går vidare. Det händer ju väldigt ofta. Nej, men sen är det som jag sa att försök att hitta någon eller olika ekipage som är drivna och duktiga som vill och utnyttja dem för det, vilket gör att de kommer åt lättare i framtiden också. Alltså med eftersökna. Desto mer eftersökare de får, desto bättre är det. Så kan man försöka hålla jakthundarna till jakt. Och det finns ju jätteduktiga jakthundar som är jätteduktiga på eftersök också. Det är inte det jag säger, utan jag säger bara att man ska inte hålla på och chansa det. Utan då är det bättre att ring in Johan som är jätteduktig då. Men fråga han, kan jag få spåra idag? Så kan du gå bakom och vi prova. Men gör det då. Men då har du ju en safe Johan där bak som kan ta över om det skulle skita sig eller vad som helst.
Tusen tack för att du ställde upp och ville vara med. Tack. Jag har lärt mig jättemycket. Och jag tror att folk har gjort det som lyssnar också. För väldigt många har ju en kanske förutfattad syn på hur ett eftersök funkar och hur man ska agera som jägare. Men nu har man ju fått möjlighet att lyssna på någon som pysslar med detta.
Alla jobbar olika, så är det.
Jätteintressant. Grymt, tusen tack för att du var med.
Tack
för. Och tack till alla er som lyssnar såklart. Utan er så är liksom inte podden möjlig. Nästa vecka, då är det dags för säsongens näst sista avsnitt. Och då ska ni få träffa en annan Mattias. Men den här Mattias bor i Småland och gillar snus och vildsvinsjakt och allt möjligt. Jag har faktiskt jagat tillsammans med Mattias. Han var min guide på Eriksberg när jag jagade mufflonbagge. Vilket var en fantastisk upplevelse. Så Mattias kommer ni få träffa om en vecka. Och tills dess hoppas ni har det riktigt bra. Och hoppas att ni får fina stunder i skogen. Vi ses om en... Eller det gör vi inte. Vi hörs om en vecka. Hej!
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.